Tänk dig liksom en värld där radikala marxister och fundamentalistiska islamister plötsligt bestämmer sig för att...
Att slå sina påsar ihop helt enkelt.
Ja men exakt, alltså det är två grupper som rent teoretiskt borde förakta precis allt den andra står för.
Jo, det kan man ju lugnt säga.
Men enligt en ny, ja, väldigt kontroversiell text så är det här inget manus till någon mörk dystopisk thriller.
Nej, texten hävdar ju faktiskt att detta är en pågående allians. En allians som just nu håller på att montera ner hela den västerländska civilisationen.
Inifrån, dessutom. Och dörren den hålls enligt skribenten vid öppen av en nästan, vad ska man kalla det, självskadebenägen liberal tolerans.
Det är ju en minst sagt explosiv premiss alltså, och den utmanar ju typ allt vi har lärt oss om hur politiska ideologier brukar fungera i praktiken.
Speciellt när de backas upp med enorma summor pengar och, ja, modern teknologi. Men okej, varmt välkommen till dig som lyssnar till dagens källexpedition.
Ja, välkommen.
Vi har ett ganska tungt och laddat material framför oss idag. Vi ska alltså dissecera en rätt omfattande essä från våren 2026, skriven av Christer Renard. Och titeln ställer frågan Västvärldens undergång. Men, och det här är viktigt, innan vi kliver in i den här labyrinten så måste vi göra en sak helt glasklar.
Verkligen nödvändigt. För den här texten vi ska kartlägga, den är extremt polariserande. Den är helt genomvåt av politiskt och religiöst laddade åsikter.
Ja, verkligen. Utifrån en specifik konservativ kristen horisont.
Precis.
Så vårt löfte till dig som lyssnar är det här. Varken jag eller experten granskar det här materialet för att ta ställning. Vi är inte för eller emot. Vi ska inte debattera med författaren.
Nej, vårt uppdrag är ju bara att vara dina opartiska guider i den här ganska snåriga intellektuella terrängen.
Just det. Vi ska försöka förstå exakt hur skribenten bygger upp sin världsbild. Okej, låt oss packa upp det här. Texten larmar ju alltså om att västvärlden begår ett slags utdraget självmord. Men vilka är fienderna? Och vad är än grundproblemet?
Om man ska förstå det så måste man börja med textens absoluta grundbult. Alltså idén om att vi har tappat något fundamentalt.
Okej, vad är det vi har tappat liksom?
Enligt Renard så är det en gemensam absolut sanning. Han menar att fundamentet för västvärldens kris är att vi kollektivt har övergett den kristna tron.
Och då försvinner idén om absolut moral också, eller?
Exakt så. När man plockar bort en objektiv måttstock för vad som är rätt och fel, då uppstår ju ett vakuum. Och det här vakuumet fylls snabbt av det han kallar för moralisk relativism.
Att allting flyter.
Ja, idén om att din sanning är precis lika mycket värd som min sanning, oavsett vad det handlar om.
Låt mig testa en liknelse här. Om vi alla har varsin kompass som pekar åt helt olika håll, alltså för att vi själva bestämmer var norr ligger.
Mm, precis.
Då är det inte konstigt att skeppet, enligt texten, går på grund liksom, i en storm.
Det är ju en väldigt träffande bild. För om man förlorar förmågan att enas om var norr är, ja, då förlorar man ju enligt författaren också förmågan till logisk analys.
Eftersom det inte finns någon fast sanning att utgå ifrån.
Precis, och vad har vi kvar då? Jo, våra snabba känslor och flockmentalitet. Vilket i sin tur gör oss till försvarslösa offer för skicklig propaganda.
Och här gör han ju en ganska, ja, obehaglig historisk djupdykning. Han jämför Adolf Hitler med Winston Churchill, eller hur?
Jo, Hitler tas upp som ett typexempel i essän. Författaren argumenterar för att Hitler var så otroligt framgångsrik just för att han helt rundade logiken.
Han körde bara på känslor.
Ja, de mörka, irrationella känslorna. Rädsla, hat, intolerans. Texten hävdar att Hitlers taktik var att medvetet dra ner sin publik till en lägre moralisk nivå.
Att sluta behandla dem som tänkande individer.
Exakt. Han adresserade dem som instinktiva flockdjur. Och då började hela nationen bete sig därefter.
Men Churchill, för att textens ekvation ska gå ihop, måste han ha gjort tvärtom.
Ja, Churchills retorik byggde på förnuft, mod och offervilja. Men, och det här är författarens centrala poäng, Churchills metod förutsätter att det faktiskt finns en absolut moral.
Aha, så han kunde be folket sträva uppåt mot något högre för att alla visste vad högre var för något.
Precis. Om du inte tror på en absolut sanning, varför i hela friden skulle du offra dig för en högre dygd? Då blir du istället ett superlätt byte för den som bara spelar på dina rädslor.
Okej, så om sanningen bara blir en känsla, då vinner den som kan framkalla allra starkast känslor oavsett konsekvenserna.
Mm, helt rätt.
Och om det liberala etablissemanget nu försöker styra skeppet med trasiga kompasser, ja, då lämnar de dörren vidöppen för andra krafter.
Vilket leder oss rakt in i det som är textens kanske mest uppmärksammade påstående. Vad som är fascinerande här är vilka krafter författaren pekar ut som tar över skeppet.
Ja, vilka är det som kliver in i det här maktvakuumet?
Han identifierar tre huvudsakliga hot. Den ateistiska liberalismen, extremvänstern eller då marxismen och slutligen islamismen.
Fast vänta nu. Extremvänstern och fundamentalistisk islam, hur går det ens ihop? Det är ju två ideologier som står i total, alltså kompromisslös motsättning till varandra.
Ja, på pappret absolut.
Den ena bygger ju på ateism och normkritik och den andra på religiös underkastelse. Hur kan han hävda att de samarbetar?
Författaren är fullt medveten om den paradoxen. Han skriver krasst att rent teologiskt är de ljusår från varandra. Men det som förenar dem är hatet.
Hatet mot vad?
Mot den judisk-kristna kulturen och hela det västerländska fundamentet. Det är ren realpolitik, alltså min fiendes fiende är min vän.
Okej, okay. Så de inser att de inte kan besegra väst militärt och därför måste de riva inifrån?
Precis. Man hjälps åt att rasera huset och tanken är väl att man får slåss om vem som ska äga ruinerna sen.
Men okej, finns det några konkreta exempel i texten på hur det här orkestreras?
Ja, han lyfter fram en rapport från ISCAP, alltså Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy, från 2025.
Okej, vad visar den då?
Enligt rapporten har staten Qatar i det tysta pumpat in 20 miljarder dollar i amerikanska universitet.
20 miljarder dollar? In i skolor? Men hur funkar det i praktiken? De delar väl inte ut islamistiska flygblad i kafeterian liksom?
Nej, nej. Det är mycket mer sofistikerat än så. Det handlar om att donera till specifika professurer, starta forskningsavdelningar och betala för akademiska program.
Från elituniversiteten och neråt?
Ja, ända ner till förskolenivå ibland. Syftet är, enligt författaren och ISCAP, att sprida ideologi kopplat till muslimska bröderskapet. Och man förpackar det smart under moderna paroller om mångfald och inkludering.
Så vad betyder allt det här egentligen? Författaren hävdar att extremvänstern och islam samarbetar för att sänka väst. Men texten säger också att när målet väl är nått, då kommer ju islam att halshugga hela vänstern.
Mm, exakt, den konflikten ja.
Det är en extremt konspiratorisk fiendens fiende är min vän dynamik som målas upp. Hur förklarar texten att väst är så blind för detta? Att de låter sig själva finansiera sin undergång?
Det är en bra fråga och svaret i texten stavas gudska.
Gudska? Men är det typ en ordlek på ondska?
Just det. Han menar att det är en patologisk, liksom helt naiv form av godhet som frodas i det liberala samhället. Det är välvilja, absolut, men en välvilja som helt tappat kontakten med sanning och gränssättning.
Okej, så empati som har löpt amok.
Exakt. Eftersom liberalismen enligt honom har övergett den fasta moraliska kompassen har den tappat sitt samhällsliga immunförsvar. Den ser inte faran.
Alltså, som en autoimmun sjukdom. Man känner inte igen vad som är ett farligt virus och så bryter man ner sina egna barriärer i toleransens namn.
Det är en fantastisk liknelse för hur han beskriver det. Man vädjar till liberalernas godshet och så river de frivilligt ner murarna.
Det här blir riktigt intressant. För om de river ner murarna på makronivå, hur ser det ut på individnivå?
Det är här han menar att den verkliga frontlinjen ligger i våra vardagsrum. Genom attacken på kärnfamiljen och våra biologiska könsroller.
Jaha, så vi pratar om feminism och woke-kultur nu?
Ja. Författaren hävdar att det ultimata målet är att splittra familjen och att den ursprungliga legitima kvinnorörelsen kappades av marxister redan på 50-talet.
Varför då? Vad hade de att tjäna på det?
Om du vill krossa ett starkt samhälle måste du splittra dess lojaliteter. Kärnfamiljen skapar starka band mellan individer. Bryter du det? Ja. Då blir folk mer lojala mot staten än mot varandra.
Men han pekar ut en specifik person här, eller hur?
Ja.
Alice Bailey.
Ja. Okkultisten Alice Bailey och hennes 10-punktsprogram från 1947. Författaren menar att det här i princip har fungerat som en andlig ritning för att krossa kristendomen.
Genom vad då? Typ abort och normupplösning?
Precis. Fri abort, sexuell frikopplad från äktenskapet och att bryta ner kommunikationen mellan föräldrar och barn. Mekanismen är alienation.
Och att detta numera är liksom svensk vardagsnorm.
Ja, han ser hennes okulta program överallt idag. Och resultatet av detta är enligt texten skapandet av det han kallar för artificiella människor.
Här måste vi pausa. För det här är paradoxalt. Författaren hyllar kvinnans naturliga empati som något heligt och livsnödvändigt för samhället.
Mm.
Men i nästa andetag beskyller han kvinnor, framför allt vita medelklasskvinnor, och deras så kallade suicidala empati för att vara själva orsaken till västvärldens undergång, alltså massinvandring och politisk korrekthet. Det är ju en otrolig paradox inom textens egna ramar. Hur får han ihop det?
Om vi kopplar detta till den större bilden, hans teologiska bild, så löser det sig faktiskt.
Okej.
Han utgår från skapelseberättelsen. Människan skapas till Guds avbild som man och kvinna tillsammans.
Så de behöver varandra för att det ska bli balans?
Precis. Den klassiska mannens arketyp står för lag, ordning och rättvisa. Kvinnans arketyp står för nåd, omvårdsföring och empati.
Så rättvisa utan empati är tyranni?
Exakt. Och empati utan rättvisa blir totalt kaos. När kvinnorörelsen kappades skapades artificiella kvinnor vars empati frikopplades från ordning.
Vilket är den suicidala empatin.
Mm.
Att man förlåter och tar in precis allt. Även det som är farligt.
Ja. Och eftersom samhället samtidigt enligt texten har skapat artificiella män som är fega och ideologiskt kastrerade.
Då finns det ingen som vågar sätta ner foten och säga stopp. Av rädsla för att kallas intolerant.
Helt rätt. Balansen är helt rubbad.
Men okej, om det här nu har pågått sedan 50-talet med Bailey och allt vad det är, varför larmar han om att undergången sker just nu? Varför går det så rasande snabbt 2026?
Svaret stavas teknologi, smartphones.
Ah, okej. Generation Z då?
Ja, Zoomers. De är den första generationen som har vuxit upp helt uppkopplade och därmed helt saknar det kognitiva immunförsvaret.
Vad bygger han det på? Att folk kollar för mycket på TikTok?
Ja, den där snuttifieringen. Att konsumera information i 15 sekunders klipp. Han lutar sig mot tung forskning här. Till exempel en jättestudie från American Psychological Association med över 100 000 deltagare.
Oj, det är en massiv studie.
Ja, den påvisar hur dopaminspikarna från sociala medier leder till brain rot, alltså hjärnröta.
Och då tappar man förmågan att liksom förstå djupa, komplexa argument.
Exakt. Om du bara orkar processa snabba känsloklipp är du det perfekta offret för moralisk relativism. Han nämner också en studie från University of Pennsylvania.
Vad visade den?
Att barn som får en smartphone vid 12 års ålder har 31% större risk för depression. Så vi har en generation full av ångest utan kognitiv uthållighet som dränks i ideologisk propaganda.
Detta är ju något du som lyssnar säkert känner igen i oavsett var du står politiskt. Alltså den där känslan av att scrolla bort sitt liv på skärmen.
Ja, prenog väldigt universellt.
Texten pratar ju om den kokta grodans princip. Att vi sakta vänjer oss vid de här nedbrytande idéerna. Som en digital kolmonoxid. Man andas in det, märker inget, men blir långsamt paralyserad.
Det är en fantastiskt bra bild av hur Renard ser på nutiden. En befolkning som starrar in i sina skärmar medan huset brinner ner omkring dem.
Helt apokalyptiskt. Men okej, vi måste börja knyta ihop säcken. Finns det någon räddning enligt honom? Någon politisk reform?
Nej. Inga politiska reformer i världen kan fixa det här enligt texten. Den enda lösningen han ser är en radikal religiös väckelse.
Att kompassen måste peka mot Gud igen alltså. Men ser han några bevis för att det är på väg att hända?
Ironiskt nog, ja. Han refererar till en undersökning från SVT gjord i oktober 2025.
Okej.
Den visade att hela 44% av unga svenskar under 30 år tror att Jesus är Guds son.
Vänta, 44% i Sverige?
Ja, i ett av världens mest sekulariserade länder. Författaren ser detta som bevis på att unga människor som blivit utbrända av relativism och teknologi desperat söker efter en fast sanning.
De vänder sig tillbaka till rötterna för att hitta något äkta i en kaotisk tid.
Exakt så.
Okej, vi har studerat en oerhört specifik världsbild idag. En förlust av absolut moral har skapat ett vakuum fyllt av extrema ideologier och teknologiskt förfall som enligt essän hotar hela vår kultur.
Och detta väcker ju en viktig fråga.
Berätta.
Texten varnar extremt starkt för vad som händer när samhället förlorar tron på en absolut sanning. Men tänk efter lite. Historien är också fylld till brödan av fruktansvärda konflikter just därför att olika grupper var fullständigt övertygade om att de satt på den enda absoluta sanningen.
Ja, det kan ju leda till total tyranni.
Precis. Så utmaningen till dig som lyssnar blir den här. Om alla anser sig äga den absoluta sanningen, hur i hela friden skapar vi då ett samhälle där dessa sanningar kan mötas utan att man förgör varandra?
Det är en otroligt tung och viktig tanke att ta med sig. Stort tack för att du hängde med på den här intensiva djupdykningen i dagens utforskning av källmaterialet. Vi hörs snart igen.